Ja, så här låter det i en liten motorbåt när det regnar i Stockholms skärgård, eller vilken skärgård som helst för den delen. Regnet som smattrar på rufftaket, och jag som sitter under rufftaket är ju Erik Bergin då, och jag gör en liten specialpodd denna 15 juni är det väl, eller 16 kanske, om Stockholms skärgård här. Det här första skärgårdsresan den här sommaren för mig. Jag har varit på Munkholmen, Möja, och nu ligger jag vid Ostholmen precis öster om Möja. Och det har varit fina dagar fram till i morse då det började regna, men det är på sätt och vis ganska mysigt det också. Det är kompakt grått här ute, och regnet kommer och går i perioder, men det har regnat från och till sedan 8-tiden i morse, och nu är klockan 20:20. Det är en torsdag i juni och en vecka kvar till midsommar. Jag tänkte bara nämna en grej som dök upp här. Jag kom att tänka på en gammal artikel i Svenska Dagbladet, en understräckare, en sån här debattartikel, eller en ofta historisk skildring som kallas understräcket, som publicerades den 30 juni var det väl, 2009, alltså nästan exakt 7 år sedan, så när som på ett par veckor. Och den handlar om Stockholms skärgård, en ganska spännande historia som jag tror inte så många känner till, och som jag har funderat på från och till under de åren som jag har haft båt och åkt omkring här själv. Och det handlar om andra världskriget. De flesta känner ju till de här tågtransporterna som Sverige tillät med tyska soldater och materiel till Norge och även till Finland. Och det har ju betraktats som ett avsteg från vår neutralitetsprincip. Men inte så många känner till skärgårdstrafiken som också genomfördes under början av 40-talet under andra världskriget genom svenska skärgårdar norrut, där tyska soldater, stridsvagnar och annat transporterades norrut till kriget mot Sovjet som då pågick i Finland. Och det här var en episod, tror jag, som många skärgårdsbor, de flesta från den tiden är ju förstås döda nu, men många skärgårdsbor minns med lite blandade känslor. Det har beskrivits som tyska spökskepp som dök upp ofta nattetid utan lanterner och mullrade förbi i en farled på väg norrut. Och den som har skrivit den här artikeln om det här heter Erik Eriksson. Han är författare och historiker och bor i Roslagen en bit norrut här. Och han skriver så här i den här artikeln från 2009 i Svenska Dagbladet då. Eskorteringen av tyska transportfartyg började i juli 1941. Den andra krigsutrustade divisionen for sjövägen genom Sverige på 10 tyska fartyg sensommaren samma år. Det här var under inledningen av den tyska offensiven österut. Förstärkningarna som snabbt forslades till fronten genom Sverige betydde mycket för den tyska krigsmakten. Men genomfarten var planerad sedan länge. Hitlers direktiv från december 40 för anfallet mot Sovjet betonades möjligheten till transporter genom Sverige. Och lite längre ner så skriver han så här. Under andra halvåret 1941 avgick 93 stora fartyg från tyska hamnar till Trelleborg, där de fick skydd av svenska jagare under färden norrut inne på svenskt vatten, nära vår kust med svenska lotsar. Från Landsort gick de sedan genom Stockholms skärgård, ut igen vid Arholma, ut med Väddös kust till Svartklubben och därifrån med svensk ledning genom minfälten över Ålands hav till Finland. Ibland fortsatte de upp genom Öregrundsgrepen. Och hela tiden skyddades de av svenska krigsfartyg. Under 1942 lotsades 25 tyska fartyg norrut, sammanlagt alltså 118 stora lastfartyg under 1940-42. Med trupper, motorbränsle, stridsvagnar och kanoner. Hur många divisioner de medförde vet vi inte, men gamla kustbor och andra som såg fartygen har berättat att uniformerade tyska män trängdes på däck. Det finns några fotografier tagna om svenskar ombord på eskorterande jagare eller isbrytare. Bilderna var länge förbjudna av censuren, men nu finns de tillgängliga. Trupperna förstärkte den tyska armén i Finland och fartygen fortsatte att förse de tyska styrkorna med vapen och folk under anfallet österut. De flesta unga tyskar i uniform som reste genom svenska fartyg stupade sannolikt på östfronten. Och sen fortsätter han att berätta om det här som han har forskat i, och han har även skrivit en skönlitterär bok om den här episoden som jag inte har läst faktiskt, som jag ska försöka få tag på. Den heter De svarta molnens tid av Erik Eriksson alltså. Men det är en väldigt spännande, som alla hör här, det är en väldigt spännande episod i svensk historia och som tilldrar sig precis här där jag sitter nu. De här fartygen måste ju ha passerat precis väster om Möja här och gått genom Furusund och fortsatt norrut till Arholma som han nämner här. Arholma utgör ju den norra punkten av Stockholms skärgård och där fortsatt då norrut genom Ålands hav och över till Finland. Så att det är en intressant historia och det kan vara värt att tänka tillbaka på nu när man ser den svenska militärens försök att tvinga upp en förmodad ubåt eller vad det nu var för någonting 2014 på hösten där, som ju inte lyckades särskilt bra. Nu är det väl frågan om det var en ubåt överhuvudtaget. Men hur som helst, det var väl en liten poddnotering i alla fall från ett regnigt Stockholms skärgård, Ostholmen, där jag sitter denna torsdag i juni och med en vecka kvar till midsommar, så vi får hoppas att vädret förbättrar sig något. Men tack för att du lyssnade i alla fall och ha en väldigt trevlig sommar. Hej hej!